Hej! Varmt välkomna till BIM-podden. Det kommer att bli ett riktigt spännande avsnitt idag där vi pratar om industriell träbyggnation, projektet Inbyggd med projektledaren Elin Appel som idag arbetar på Paper Province. Välkommen till BIM-podden, Elin!
Tack så mycket, Adam. Och hej! Jag vill börja med att tacka för att du har bjudit in mig till BIM-podden. Och jag ser det som en stor ära. Du gör ett fantastiskt jobb.
Ja, vad snäll du är. Tack så jättemycket. Och, nej, men jag är glad jag blir när du säger så. Så att, nej, men det är en ära att ha dig här, Elin. Vi har ju haft kontakt lite nu på LinkedIn framför allt.
Ja.
Äntligen fick vi till en sittning.
Precis, Adam. Vi har båda små barn som turas om att bli sjuka.
Exakt, exakt. Men hur har din dag varit?
Jo, men tack. Den har varit bara bra. Vi började tidig morgon som alltid med barn på hemmaplan. Och nu har jag tagit mig iväg här så att jag får sitta lite ostört när jag får prata med dig.
Mm. Ja, men vad trevligt. Och vart är det du sitter?
Jag sitter i Karlstad. Som du sa så jobbar jag på Paper Province som projektledare där. Och Paper Province, vi finns på Karlstad Innovation Park. Som är en byggnad som inrymmer Stora Ensos forskningsavdelning. Men också en rad företag som jobbar just inom innovationer och utveckling.
Just det. Så ni är granne med Ensos?
Ja, det stämmer bra.
Gör ni något arbete där ihop också?
Ja, Stora Enso har ju vi en stor samverkan med. Och de är också ett av våra medlemsföretag på Paper Province.
Just det. Men jag tänkte så här, om vi börjar med att berätta lite kort om vad du har för bakgrund och vad du gör idag konkret, Elin.
Absolut, Adam. Ja, men precis som du sa, jag heter Elin Appel och sen i mars i år jobbar jag som projektledare då på Paper Province. Jag har i grunden en civilingenjörsexamen inom arkitektur med inriktning husbyggnad från Luleå tekniska universitet. Och sen min examen så har jag under 10 års tid jobbat inom byggbranschen i olika roller, både på entreprenörs- och på konsultsidan.
Just det. Mm. Ja, men vad härligt att du också, läst från Norrland. LTU, det känns som att de ligger för verkligen, alltså generellt, i framkant när det gäller, vad jag vet, alltså just inom industriellt byggande generellt och lean och liknande.
Ja, men det stämmer. Nu är väl jag kanske objektiv då som alumn ifrån LTU, men helt klart är det så att det är en nationell nod i Sverige. Och Lars Sten med sin forskningsavdelning inom industriellt byggande är ju både nationellt men även internationellt erkänd. Och det finns ju en rad stora företag som jag anser har banat vägen för industriellt träbyggande uppe i Norrland med Lindbäcks Bygg och Martinsons och flera andra. Så att, absolut, det är min uppfattning också, Adam.
Mm. Ja, men alltså, det känns som generellt att hela Norrland börjar liksom, jag tror de har, jag tror de har alltid varit liksom i framkant och duktiga, men jag tror de kanske har bara legat lågt, de gör sin grej. Men det är skönt att man börjar höra lite mer och mera. Och jag skulle vilja lyfta upp, alltså veta ännu mer om vad som sker där, alltså hela Norrland, alltså typ med hela Kiruna, med vad händer nu med, vad heter det där batteriföretaget som byggs i Skellefteå?
Ja, Northvolt.
Northvolt, alltså det sker så intressant, alltså så sjukt mycket grejer där uppe. Så det tycker jag är liksom väldigt intressant att allt fokus inte ligger, alltså hos oss, alltså i, vad ska jag säga, i Stockholm och liknande. Så att
det är väl jätteroligt att det är en nationell kraftsamling som sträcker sig förbi storstäderna och enskilda regioner. Så är det ju.
Mm.
Och jag tror att det är vad som krävs också för att på riktigt kunna driva utvecklingen och på något vis ta på sig ledartröjan. För vi får respekt för att Sverige är ett litet land i världen. Så att vi lär samverka för att kunna komma riktigt långt. Så är det.
Mm. Och idag, vad sa du? Du jobbar sen, hur länge tillbaka har du varit på Paper Province?
Ja, ett halvår ungefär då. Sen i mars, eller i mars påbörjade jag min anställning där.
Vad är det ni gör där? Alltså, vad är Paper Province?
Ja, Paper Province, det är ett företagskluster. Idag är vi ungefär 120 medlemsföretag och den gemensamma nämnaren det är att samtliga jobbar på något vis inom området förädling av skoglig råvara. Och det här med kluster, för att förstå klustringsbegreppet så brukar vi framhålla andra exempel som Silicon Valley eller kanske Hollywood där filmmakare samlades på ett geografiskt område för att samverka med varandra och driva utveckling. Alltså att de klustrade ihop sig. Mm. Och väldigt enkelt uttryckt så kan man väl säga att Paper Province är ett resultat av den spontana klustring som har pågått i Värmland under hundratals år. Där företag som verkar inom skogsbranschen har sökt sig till varandra. Och vår förening den grundades för över 20 år sedan när 7 av våra stora värmländska aktörer gick samman. Av den enkla anledningen att de förstod att fleras röster tillsammans starkare än en. Mm. Och de hade dessutom en gemensam utmaning kopplad till kompetensförsörjning. Och det är än idag en huvudfråga för Paper Province.
Mm. Jag förstår. Och hur är det ni arbetar? Hur jobbar ni där alltså rent praktiskt?
Mm. Vårt viktigaste uppdrag, det ser vi som möjliggörare. Och som kluster så jobbar vi tillsammans för att bygga broar mellan akademi, civilsamhälle och företagen. Vi har sett att det sker inte av sig själv och som kluster så är vi helt enkelt det klister som får värdekedjan att hänga ihop. Vi som jobbar på Paper Province, vi är inga experter utan vi försöker bara bana väg för idéer som har potential. Och det vi gör är att vi som organisation så jobbar vi i projektform där våra medlemmars nytta hela tiden styr de projekten som vi skriver och ansöker. Och det är alltid en balansgång för vi som kluster, vi måste på något vis ha ett mod som innebär att vi måste kunna välja bort initiativ eller satsningar som till en början kan verka spännande men som inte svarar upp mot de behov som våra medlemmar har. Vi jobbar mycket med att stötta innovationer på olika sätt och beroende på typ av innovation eller vilket behov som det enskilda företaget har så skräddarsyr vi en lösning som naturligtvis då också kan se väldigt olika ut ifrån fall till fall. För att ta ett exempel så kan det vara att vi kopplar ihop startup-företag med andra aktörer för att skapa samverkansmöjligheter och helt enkelt bidra till det lilla startup-företaget så att den får ta del av vårt nätverk.
Ja, just det.
Men det kan också vara att vi erbjuder mentorskap för att stötta företag med utmaningar kopplat till att starta företag eller att vi kan hjälpa dem att hitta och söka finansiella medel. Och när vi frågar våra medlemsföretag vad de anser vara den främsta orsaken till att de vill var med hos oss så är det helt klart det nätverk som vi har inom vår organisation eftersom vi jobbar i mellanrummet mellan det offentliga, akademi och näringsliv. Så det är klart att vi har många liksom ingångar som våra medlemmar kan dra nytta av.
Ja, det gynnas ju liksom. Alla vinner ju på det.
Ja, men precis. Sen ska jag väl säga det att det är inte alltid helt enkelt att förklara hur vi jobbar. Och det kommer sig ju helt enkelt av att vi måste hela tiden anpassa oss efter vilka företag vi har just nu och vad de har för behov. Så att Vi brukar säga att vi är ja-sägare. Vi bidrar med mod att våga förändra, tänka nytt och göra skillnad. Men i det arbetet så behöver vi nej-sägare som
Just det.
hjälper oss att vara dynamiska och att ständigt ändra riktning. På något vis så det vi har att hålla oss i, det är vårt ledord som är hållbarhet. Och vi drivs av ett cirkulärt tänkande där vi arbetar då med alla frågor som ryms inom skoglig bioekonomi. Men det är klart att under den termen så gömmer sig många olika både frågeställningar och aktiviteter. Så att frågar du mig idag vad vi jobbar med nu, så kommer det svaret säkert att skilja sig en hel del, ja, om du frågar mig igen om ett halvår eller ett år.
Mm. Men alltså jag tänker, går det till att era medlemmar, någon skickar dit någon så här särskilt projekt eller någon initiativ, skickar de det till er och säger så här, ja, men kan inte ni titta på vad vet jag, klimatdeklarationer till exempel. Och sen är det ni som i så fall sållar bort idén eller på något sätt får någon sorts...
Ja, men jag förstår frågan, Adam. Och så kan det absolut vara att våra medlemmar flaggar upp för oss något initiativ som de finner av intresse. Men oftast är det nog snarare så att det är vi som håller koll på vad det kommer för utlysningar. Och att vi sen i dialog med våra medlemsföretag funderar kring om det här ligger inom rätt område. För det ska man väl också säga att vi försöker ju såklart att verka här och nu. Vad behöver våra medlemmar hjälp med just idag? Vad säger de själva? Men vi vill ju också vara den där dörröppnaren som kanske visar på möjligheter som företagen inte själva visste fanns.
Just det. Nej, men det här var så bra. Alltså nu när du säger det, jag tänker liksom direkt att alltså vissa företag av naturliga skäl, jag vet inte, de kanske inte har resurser eller så här, de kanske inte har någon egna alltså innovationsavdelningar. För jag tror innovation och liksom att ha liksom omvärldsbevakning är väldigt viktigt. Och på det viset, alltså det måste kännas så tryggt för dem att veta att de har er, att de kan fokusera på deras jobb. Sen finns det blir typ som att ni är i deras innovationsavdelning och bevakar liksom intressen som kommer gynna dem, alltså företag, medlemmarna. Och på det viset behöver de själva inte, de kanske inte har som sagt alltså tid eller resurser att ha stora alltså innovationsavdelningar. Så det här
Nej,
är ju...
Men det är ju exakt så, Adam. Så, precis så som du beskriver det. Det är ju våran målbild på något vis. Att vi ska kunna vara det stödet som företagen inte själva har.
Och hur många medlemmar hade ni?
Idag är vi ungefär 120 medlemmar. Och jag ska ju säga det samtidigt också, Adam, att lika mycket som det är nyttigt för våra medlemmar, så jag menar, jag har inte varit så länge inom vår organisation, men det är ju oerhört roligt att jobba i ett företagskluster där man faktiskt på riktigt jobbar för sina medlemsföretag. Jag fascineras många gånger över att trots att medlemsföretagen som sådana kan vara ganska spretiga, det blir väldigt roligt. Man lär sig ju någonting mycket, varenda dag i kontakten med företagen.
Exakt.
Och man inser också att fast företag kan vara så olika till karaktären, så finns det många gemensamma nämnare som man kan samverka inom.
Mm.
Och ja, det är ett himla roligt jobb. Och man märker vad lätt det är bara vi gör saker tillsammans.
Mm. Kan det vara så här att någon annan utifrån extern vänder sig till er och kanske vill ha hjälp på något specifikt uppdrag eller något liknande? Och där skulle ni kunna liksom hänvisa ni den aktören till något specifikt, alltså företag, medlemsorganisation X. Ja, men de kan hjälpa er.
Ja, men Adam, så är det ju. Det händer ju, höll jag på att säga, om inte dagligdags så i alla fall några gånger i veckan.
Mm.
Och självklart är det så att vi hjälper även sådana som inte är medlemmar hos oss. Alltså, vår ambition är ju att driva utveckling. Och då, alltså vi stänger inte dörren för någon. Och i och med att vi jobbar alltså inom ett så brett fält, så att självklart vill vi hjälpa till och förmedla kontakter. Eller vi har ju även andra organisationer som hör av sig till oss och säger,
Just
nu
det.
funderar vi på att skriva det här projektet. Skulle ni kunna vara med som en delaktör utifrån att ni har jobbat med den här typen av
Just det,
frågor?
just det.
Så att på så vis så samverkar vi ju ofta och gärna med andra organisationer också. Så
Ja,
är det.
men bra. Och idag, vi nämnde tidigare att du var projektledare för Indbygg. Kan inte du berätta lite kort om vad är det för projekt och vad handlar det om framför allt?
Ja, men självklart. Inbygg är det första projektet som Paper Province har där byggbranschen står i fokus. Projektets övergripande syfte är att främja industriell träbyggnation i Värmland och Dalarna. Och målgrupper för projektet är små och medelstora företag och offentliga beställarorganisationer, i första hand kommuner.
Just det.
Projektet finansieras av EUs regionala utvecklingsfond och medverkar i tillsammans med Paper Province gör Karlstad universitet, IUC Dalarna, föreningen Byggdialog Dalarna och såklart då regionerna Värmland och Dalarna. Men sen har vi också ett antal värmländska kommuner och företagen Byggdialog AB och Stora Enso som är medfinansiärer in i projektet. Som du hör så är det ju faktiskt så att vi i våra projekt ser till att alltid samverka med de här aktörerna som vi liksom ska agera för som organisation, alltså akademi, näringsliv och det offentliga.
Jag förstår. Och det som jag reagerade på också, vi hade lite försnack, det är det här att ni vänder er just till små och medelstora företag. Det tycker jag är ju väldigt bra. För man märker ju alltså oftast alltså i branschen generellt, det känns nästan som att det är mycket som syftar, alltså de stora företagarna, att det är de som kanske är ju med och driver och utveckling och de mindre företag, de kanske känner att ja, men, det här kan inte vi applicera hos oss. Det krävs alldeles för stora resurser. Och, ja, men det jag menar att det känns bra att ni vänder er till liksom de mindre företagen.
Ja, men så är det ju Adam och jag håller med dig. Små och medelstora företag, de har många utmaningar, men jag ser också att de har flera fördelar. Så att kan vi hjälpa dem med deras utmaningar så tror ju jag på att små och medelstora företag är en jätteviktig grupp för att driva utveckling. De har korta beslutsvägar och de besitter ofta modet att våga prova, våga göra fel. Och det tycker jag är jättespännande att få jobba med.
Ja, vad är din ambition med just inbyggt projektet?
Ja, det är inte alldeles enkelt, men jag tänker så här. Jag tror inte att projektet kommer att åstadkomma radikala förändringar och det är heller inte mitt mål. Jag tror snarare på att jobba med riktade insatser i verkliga miljöer och i riktiga projekt. Det kan skapa stor nytta för de enskilda företagen som insatsen görs mot, men också mot projektets nätverk när man har genomfört en insats och delar med sig av resultaten och de vunna erfarenheterna till andra företag, så tror jag att man lyssnar på ett annat sätt när man får höra det ifrån någon som är i samma sits som en själv. Så fungerar det i alla fall jag. Och för mig så handlar det här projektet till mångt och mycket om att försöka slå hål på förlegade fördomar, men samtidigt också att faktiskt lyfta relevant information och fakta som idag finns kring industriell träbyggnation. Jag är som person helt övertygad om att industriellt träbyggande, det är ett måste för att vi ska klara av de klimatmål som finns uppsatta. Men jag är ju samtidigt väldigt ödmjuk för att det finns utmaningar som vi måste möta. Och alltså när man pratar träbyggnation i stort så finns det ju tre huvudfrågor som åtminstone jag tycker dyker upp i alla sammanhang som är kopplade till brand, fukt och akustik. Och där finns det utmaningar. Men jag tror inte att alla orosmoln som finns kanske är grundade i den fakta som vi faktiskt har på bordet idag. Så att jag tänker som så att det jag vill göra i det här projektet det är att jobba på riktigt nära de små och medelstora aktörerna och de offentliga beställarorganisationerna. Och det största jobbet som jag har, det är helt enkelt att inte tappa fotfästet i det jobbet, utan att hela tiden sätta målgruppernas nytta i första rummet.
Just
Hur gör jag det här bäst för dem?
det. Men skulle du kunna ge typ någon exempel på liksom hur projektet jobbar liksom i skarpa projekt för att liksom skapa nytta för de små och medelstora företagen?
Ja, men självklart. Ja, men till exempel har vi under våren genomfört en fallstudie hos ett medelstort byggföretag. Där har vi via inbyggd då genomfört en processkartläggning över företagets processer och också en gapanalys kopplat till företagets digitala processer och verktyg.
Just det.
Man har kunnat identifiera att det förekommer gap mellan de digitala verktygens fulla potential och nyttjandegraden idag. Och så har man trattat ner det och funderat kring varför ser det ut så här då? Och man har kunnat se att mycket beror på att man har inte den kompetensen som krävs inom verksamheten. Och när man pratar om den processkartläggning som man har gjort så tycker jag att det är en väldigt viktig insats. Den är viktig för det enskilda företaget, men framför allt så tror jag i alla fall personligen att arbete i processer och att verkligen grotta ner sig i sina processer är någonting som små och medelstora byggföretag jobbar alldeles för lite med.
Just det.
Jag tror dels att det saknas kunskap om hur man arbetar processorienterat, men också faktiskt att det finns en inbyggd rädsla för att identifiera sina brister. Signifikativt för de medelstora företagen är ju att de ofta har vuxit fort. De har fått ett stort byggprojekt som gjorde att de behövde anställa många kompetenser på en gång.
Just det.
Och när man går från få anställda till många så kan det vara svårt att förstå att hela företagsstrukturen påverkas. Jag tror dessutom att det kan vara så att det blir suboptimeringar och att
Just det.
man tror att man har tillsatt digitala verktyg för att underlätta, men när man tittar närmare på det så kanske det visar sig att nej, men det här är ju bara ytterligare en sak
Just
som
det.
löser ett problem som vi redan löser på tre andra ställen. Skapar det värde för oss och framförallt skapar det värde för kunden? Därför handlar ju liksom det här med industriellt byggande för mig, det är så mycket mer än bara tillverkning under tak i en fabrik och moduler. Det handlar snarare om systemen och processerna bakom. Om man
Absolut.
inte vet hur verksamheten fungerar, hur vet man då att det man gör skapar värde för sin kund?
Exakt.
Är jag bäst idag så kommer jag vara omkörd imorgon om inte jag har koll på hur jag ska liksom använda resurserna jag har i mitt företag.
Nej, jag tänkte på att det blir typ ett sätt att alltså man liksom inventerar. Alltså så ser vad är det vi har och hur ser det ut och bara lägger upp allt på bordet. Ja, men så här ser det ut. Det är då man kan liksom se, okej, vi har brister där. Eller som du sa, men det här grejen gör vi ju 3 gånger senare.
Ja, men och som du säger Adam, när man får upp de här bristerna så är det ju inte så att man per automatik kan avhjälpa alla på en gång. Men däremot om man ser då att ja, men vi har identifierat 40 brister. Ja, men då försöker vi att gruppera in dem i olika kategorier och så rangordnar vi dem. I vilken ordning ska vi hantera vilken brist? För återigen, jag tror inte på radikala förändringar. Försöker vi från en ledning driva igenom alla förändringar på en gång så kommer vår organisation att ställa frågan, men vad händer nu och varför då? Utan man måste ha ett perspektiv som tar hänsyn till att det är människor vi jobbar med.
Exakt.
Och jag tror att får vi dem engagerade och förstår så är i alla fall förutsättningarna väldigt mycket bättre för att skapa förändring och att kunna utveckla en verksamhet. Jag tror inte att det finns någon som går till jobbet för att göra ett dåligt arbete.
Nej.
Man går dit för att man vill göra ett bra jobb och bjuds man in och får ta del av hur ledningen tänker, då tror jag man skapar ett engagemang som
Exakt.
faktiskt kan gynna verksamheten på ett sätt som man inte kanske hade förstått tidigare.
Nej men absolut, jag tror det är liksom naturligt. Alltså om jag känner mig involverad i mitt företaget eller arbetsgivare, då är det klart att du vet, man blir mer engagerad. Alltså man blir liksom, men då måste man bli, som du säger, då måste man bli involverad. Jag tror det kan tyvärr vara, alltså det är liksom en utmaning just nu idag, alltså i branschen, att man kanske tänker att, ja, men att man inte involverar alla. Jag tror det kan vara liksom negativ, alltså aspekt där.
Ja, men du har helt rätt, Adam. Det är ju det man ska nyttja varjes kompetens på rätt plats, men vi ska ju inte jobba som isolerade öar. Då kommer vi inte nå den största framgången. Så är det ju. Och det är så lätt att säga det, men jag tror faktiskt inte att det är så lätt att utföra det. Framförallt kopplat till att små företag i byggbranschen, de växer sig ofta stora väldigt fort. Och den personen som grundade det här företaget, det gjorde han eller hon inte med tron att det skulle gå så fort. Och antagligen så är en grundare av ett byggföretag kanske snarare någon som är duktig på att snickra, men kanske inte en
Företagsledning och sådär.
processledare.
Ja, nej men exakt. Men vad är det ni gör mer inom projektet?
Ja, men jag tänkte jag ska ta något mer sånt här verkligt
Ja, men det är bra.
case för att knyta an. Och det är att vi har med oss det här företaget Byggdialog AB som är en entreprenör i byggbranschen som strategiskt har gjort valet att uteslutande jobba i samverkansform partnering.
Ja, det är intressant.
De driver ett antal miniutvecklingsprojekt i deras befintliga byggprojekt med industriell träprofil genom då projektet Inbygg. Och det man gör är att man har valt ut ett antal byggprojekt och så har vi satt upp ett antal relevanta frågeställningar. Men exempel på det är fukthantering vid industriella träbyggnadsprojekt och väderskydd.
Just det.
Vikten av att komma in i tidiga skeden. Brand och akustik naturligtvis. Men också tekniska lösningar, klimatdeklaration och en fråga som jag tycker är väldigt relevant, det är bevakning av garantiåtgärder vid tidigare uppförda industriella träbyggprojekt. Nej, men det som händer här när Byggdialog tittar på de här frågeställningarna i sina projekt, det är inte att man gör jobbet på ett annorlunda sätt, utan det vi försöker göra här är att vi samlar upp olika synpunkter ifrån de olika parterna som är med i byggprojekten. Alltså från beställare till entreprenör, underentreprenör, konsult och vidare ut till brukare. Och tanken är att vi ska samla ihop de här frågeställningarna och svaren i ett enkelt kompendium eller handbok som sen kommer tillgängliggöras för alla,
Ja, det är
alltså
bra.
både företag och beställarorganisationer. För jag tror ju att många utmaningar som sagt var är kopplade till att det är inte så många industriella träbyggnadsprojekt som är gjorda. Vi är vana att jobba med de traditionella byggmaterialen, betong och stål. Men därför vill jag med det här initiativet få flagga upp. Så här jobbar man i projekten, det här är utmaningarna. Och också, som jag sa, den sista frågan som vi tittar på som är garantiåtgärder, att faktiskt kunna visa på, blir det mer garantiarbeten i ett träbyggnadsprojekt relativt ett projekt med stål och betong? För det tror jag är en viktig fråga
Det är intressant.
för en beställare.
Men alltså jag tänker just på själva partneringmodellen. Tror inte du att det är just den affärsmodellen är mer fördelaktig?
Jo, men så är det ju naturligtvis, Adam. Grundförutsättningen att man samverkar öppet gör ju att man kan lyfta frågor på en helt annan nivå. Man är flera spelare som är väldigt måna om att varje beslut blir rätt. Och man lyfter då alltså frågor som annars kanske hade fastnat hos en eller ett fåtal aktörer lyfts i ett bredare sammanhang. Och
Exakt,
det är
exakt.
naturligtvis så att det är en stor fördel, det tycker jag.
Och sen att jag tyckte det är så bra att ni delar med er också. Alltså det här arbetet som ni rapportet, alltså blir det rapport eller någon kompendier eller vad blir efter när
Ja,
ni är klara eller?
ja, ja. Tanken är att det här ska bli ett enkelt kompendie som är lätt att förstå. Inte särskilt omfattande utan snarare en fingervisning. Och jag tror inte själv att vår målgrupp, alltså små och medelstora företag, är jätteintresserade av att öppna omfattande
Exakt.
rapporter.
Nej.
De vill ha snabb och enkel information. Och vi ska ju också kolla workshops med andra företag och beställarorganisationer som får ta del av det här resultatet och som får lyfta sina frågeställningar kopplat till de här projekten. Och vad som jag sa innan, jag tror mycket på att en företagsledare som pratar med andra företagsledare blir trovärdig. Därför att han eller hon vet vad man pratar om. Det här är i alla fall, jag tror på den här typen av arbete där man är ute i verkligheten. Vi måste vara där, annars kan jag inte med trovärdighet säga att jag har koll på hur det ser ut i branschen och jag jobbar för att utveckla den. Hur ska jag kunna göra det om jag inte vet vad som händer? Så att nej, det här tycker jag är en viktig, alltså en av projektets allra viktigaste delar. Jag vill också nämna det att vi har ju med oss föreningen Byggdialog i Dalarna och IUC Dalarna som ansvarar för att bedriva testbäddar. Och det är också verkliga byggprojekt inom vilka man utmanar inom olika frågeställningar kopplat då till industriell träbyggnation.
Just det.
Liknande de här minutvecklingsprojekten som Byggdialog AB genomför. Just nu så har vi igång ett antal testbäddar. Men det finns faktiskt en testbädd som jag tycker utmärker sig lite extra. Och det handlar om att vi har ett projekt Villa Zero som kommer att certifieras enligt SGBC system 0 koldioxid. Här har man inte valt ett betongbjälklag som grund, utan här har man en grund som utförs med KL-trä.
Ja, intressant.
Och det som jag nästan tycker är mest fascinerande, det är att projektet utförs med ett arbetslag som uteslutande består av kvinnor.
Oj, intressant.
Ja, men jättehärligt.
Är det det
De
som...
här kvinnorna, de kommer från olika
Ja,
företag.
just det.
Och vi kommer att ha en följeforskare som tittar på vad finns det för möjligheter och vad finns det för utmaningar med den här konstellationen? Och de kommer även att följa kvinnorna efter projektet när de återvänder till sina ordinarie team och arbetsgivare.
Ja, det här är riktigt intressant. Och är det det som sker just nu? Är det det som ni har igång just nu?
Ja, men precis. En del av det som är igång just nu, ska jag väl säga. Vi jobbar ju på väldigt bred front. Projektet det handlar liksom till stor del om att skapa nätverk också. Att sprida kunskap och bygga ihop den här värdekedjans olika delar. Det är en förutsättning för att vi ska kunna göra det. Och det vi gör utöver de här verklighetsförankringen i byggprojekt, det är också att vi planerar för ett kommunkoncept, alltså i beställarorganisationen, där vi i varje kommun kommer att genomföra tre olika typer av träffar. En för företag, en för kommunala tjänstemän och en för politiker. Och tanken är ju såklart att bygga broar mellan de olika aktörerna, men också inom de olika grupperna. Och ja, går man till de offentliga beställarorganisationerna så är det ju så att det finns en politisk vilja som fattar olika beslut. Och de resulterar i konsekvenser som hamnar på tjänstemännens bord. Ja, men exempelvis då om man i en kommun beslutar att alla nybyggnadsprojekt ska följa miljöbyggnad guld. Så går jag i alla fall i tron att en politiker kanske inte förstår konsekvensen av ett sådant beslut. Och sen hamnar det på tjänstemannens bord att lösa det. Och hamnar man då eller rättare sagt, man upphandlar en entreprenör för det här projektet. Och det visar sig att programhandlingarna som man har fått som underlag, de uppfyller inte de ställda kraven för miljöbyggnad guld,
Ja, just
upptäcker
det.
då en totalentreprenör. Och den resan är inte alltid helt enkel. Och det är lite grann det här jag vill jobba för i projektet, att öppna dörren till den kunskap som finns, och att liksom försöka att de här aktörerna får en förståelse för varandra.
Ja, men det
Men
ja.
också skapa förutsättningar för att börja planera för schyssta träbyggnadsprojekt helt enkelt.
Ja, men exakt. Ja, det låter så intressant. Det känns som att det här behövs här, alltså hos fler parter här, i alla fall i Stockholm också. Det måste vara väldigt nyttigt, ge jättestora fördelar. Alltså, för jag tror det som största fördelen, det som du sa, att man liksom på något sätt får kännedom eller veta om dels om varandras arbete och liksom befattning och liksom ansvar, men även att vad innebär det om jag, som du sa, om man fattat beslut av det här, vad ger det för liksom, vad innebär det i praktiken liksom, så här, hur påverkar det andra
Ja.
part på något sätt?
Ja, men precis. Och jag menar, det finns andra saker att lyfta som när man på kommunal nivå fattar beslut om detaljplaner. Ja, men måste man kravställa byggnadens höjd eller kan vi istället kravställa antalet våningsplan? För det kan vara det avgörande för om vi överhuvudtaget ska kunna bygga med en trästomme.
Just
För det vet vi att träbyggnader blir ofta lite högre för att klara alla krav som finns kopplat till framförallt akustik. Så är det.
Men men hur ser du på framtiden för just industriell träbyggnation?
Ja, men alltså givet nu då den här stora klimatkris som världen står inför och de klimatmål som finns uppsatta, så är det ju faktiskt så. Vi kan inte längre blunda för det. Vi måste vidta åtgärder och vi befinner oss inte längre i en position där vi kan vänta på att nya lösningar ska forskas fram. Det är nu som de här förändringarna måste ske. Alltså jag ser också att den pandemi som vi just har gått igenom har, även om det finns mycket negativt med den, så en positiv del i den, det är att den har bidragit till att klimatfrågorna nu finns högst uppe på agendan och industriellt träbyggande känns mer aktuellt än någonsin. Betydligt mer aktuellt än när vi skrev det här projektet för 3 år sedan. Det är ju till och med så att på bästa sändningstid så kan man nu få både klimatfrågor och industriellt byggande presenterat i och med att Sara Kulturhus också precis stod färdigt i dagarna.
Just det.
Det är ju faktiskt ändå så att man måste ju förhålla sig, och jag vet att det finns en hätsk skogsdebatt som råder. Och jag tar inte ställning för någon sida. Jag ser däremot att Sverige som land ligger i framkant vad gäller industriell träbyggnation. Och i mina ögon så finns det lösningar på plats redan idag för att vi ska kunna bidra till den gröna omställningen. Mm. Alltså rent krasst så är det ju faktiskt så att vi gör det redan.
Ja, jag tror så.
I och med att vi bygger så pass mycket i trä.
I trä, ja.
Och de förändringar som sker inom bygglagstiftningen är i flera fall till den industriella träbyggnadsbranschens fördel. Och jag tänker väl framförallt på den nya lagen om klimatdeklaration som kommer här vid årsskiftet.
Den är ju bra egentligen. Alltså på sätt och vis liksom, det blir så att man börjar tänka till, okej, men vad, hur man deklarerar liksom så här, hur mycket är det just det här projektet, hur mycket koldioxid får vi ut per mängd eller kvadratmeter?
Ja, men och sen, jag tänker faktiskt precis som du säger, Adam, för det är ju så att nu till en början så kommer det inte finnas några krav förknippade till koldioxidutsläpp, men jag tror ju precis som du är inne på, att bara av att vi börjar göra beräkningar, vi börjar att sätta oss in i vad olika material innebär, vi börjar jämföra material mot varandra, så kommer det skapa en stor medvetenhet. Och sen har ju Boverket redan nu flaggat för att nästa givna steg, det är att införa gränser för hur mycket koldioxid som är tillåtet att släppa ut. Mm. Och där ser jag ju naturligtvis att trä som ett förnybart material och koldioxidsänka kommer ha en klar fördel mot många andra material. Mm. Därmed inte sagt att allt ska byggas i trä. Vi ska ha rätt material på rätt plats, naturligtvis. Men jag tror att vi kommer bli tvungna att hitta alternativ till traditionella byggnadsmaterial för att kunna klara av både kravet hos lagen, men också vad våra beställare kommer att kräva utifrån vad de vill vistas i för byggnader.
Nej, men jag tror alltså generellt, alltså folk är mer medvetna om det. Alltså beställarna kommer liksom veta mer, de kommer ställa mer krav. Och jag tänker att det borde vara bra att man typ kanske tar fram någon sorts morot, alltså så här Boverket, och säger så här, men om ni uppfyller det här kravgränsen att som byggare eller som entreprenör, att man får ut att det finns något att hämta.
Ja, men du har helt rätt, Adam, och ja, jag ska bara flagga för en aktivitet vi har som är inom väldigt nära antågande, och det är att den 1 november så kommer jag tillsammans med en affärsdelegation bestående av små och medelstora företag att åka ner till världsutställningen i Dubai, där det kommer att vara en temavecka, trä- och samhällsbyggnation.
Vad trevligt.
Jätteroligt. Alltså vi kommer ju både såklart att företräda Sverige i sammanhanget. Vi kommer, det är träbyggnadskansliet som ansvarar för de här dagarna ifrån Sveriges paviljong Skogen, som är helt uppförd i trä. Så att vi kommer både att representera Sverige och visa för världen att vi är duktiga på det här. Men jag ser också en stor fördel för företagen som jag har med mig, som kommer att bli inbjudna till en, på något vis, möjligheter som de kanske själva inte visste fanns. Alltså, vad händer ute i världen? Vilka är de potentiella marknader? Mm. Vilka länder jobbar mycket med träbyggnation idag och som vi kanske kan inspireras av, få nya tekniska lösningar presenterade för sig.
Men vad tror du?
Det här kommer att bli jättekul, och vi kommer att annonsera om både den här satsningen och alla andra såklart på Inbyggs hemsida
Inbyggs, okej.
som man hittar under Paper Province webbsida.
Yes, vi får dela med oss de länkarna alltså på avsnittet där. Era hemsida och sånt så att man enkelt kan hitta allting. Men om man som lyssnare har lite frågor och funderingar, hur är det enklast att nå dig?
Ja, nej men alltså, hör jättegärna av er. Jag är aktiv på LinkedIn. Ni kan också gå in på Paper Province hemsida och där klickar jag vidare till Inbyggs hemsida. Där har ni mina kontaktuppgifter också. Så som sagt, vad är det någon som lyssnar som tycker att det här verkar intressant? Så
hör av
hjärtligt
er.
Välkomna och hör av er.
Ja, men vad bra Elin. Det här var riktigt intressant sittning och intervju. Och ja, men stort tack för att du var här och gästade BIM-podden. Jag vill passa på att önska dig lycka till med ditt arbete framöver.
Tusen tack Adam och återigen tack snälla för att du bjöd in mig. Jag ser det verkligen som en stor ära och alltså keep up the good work. Det är fantastiskt roligt att få lyssna på din podd.